Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Vänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight did a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Kära hockeyvänner, Viaplays hockeypodd nummer 291 ska börja ta form här den här dagen i september. Den 16 som det är när vi spelar in det här. Och vi väntar att få fram finalparet till Stanley Cup-slutspelet. Vi har ju ett lag klart. Dallas står där och inväntar. Antingen har det blivit Tampa eller New York Islanders. Islanders som överlevde den här natten och reducerade det i ledning där för Tampa med 3-2 i matcher. Ska prata mycket om det här. Men såklart också tjuvkika lite in mot SHL som gör premiär i helgen. Och spekulera lite hur det kommer att gå och framförallt den där ekonomiska biten. Och sen så kommer den här podden ta alla möjliga vägar. Ni vet hur det brukar vara när man har två experter med och en sitter framför mig lite sömndrucken. Visst använder man det ordet, Håkan?
Det har jag hört, ja. Ja. Det stämmer nog. Ja, det är klart som sjutton man är det. Alltså, det är inte utan att det kostar lite, inte så mycket kalorier, men sömntimmar, missade sömntimmar och hänga på det här slutspelet. Och när det dessutom då, för ja, inte, det är väl femte eller sjätte gången, bara blir dubbla overtimes, då är det lite tungt att komma upp och vara här i studion vid halv tio.
Höll du dig vaken hela natten? Alltså nu när
jag missade faktiskt första tio minuter av första OT-in, då kvartade jag till. Alltså. Då helt plötsligt så vaknade jag till och så såg jag att det gått 10 minuter av OT-in. Men i och med att de spelar fortfarande så kände jag inte att jag hade missat så mycket.
Nej, men det är starkt gjort av dig, Håkan. Du har ju haft en jobb idag innan de spelat golf bland annat.
Ja,
det är klart att, ja, väldigt. Rickard, jag vet att du är väl lite trött av helt andra orsaker. Berätta.
Ja, det är väl inte mer än att vardagslivet har rullat igång så smått med tidig revärdig och lite allmänt halvstressade morgnar. Och förutom det så har jag dragit igång ett litet projekt hemma i trädgården här. Jag tror jag sagt det någon gång förut när vi ska bygga pool. Nu är det ingen återvändo, kan man väl lugnt säga. För nu är halva trädgården uppgrävd och nu är det snart dags för mig och börja bygga lite här, så jag är nervös av de anledningarna. Och dessutom så pågår ju hockeyn i alla möjliga former. Och igår kväll var det klassfotbollsmatch som vårat Axels klass, min sons lag, då blev eminent framcoachade av mig. Jag mutade dem med glass och de vann sin första match i år.
Ja, vad snyggt.
Det händer grejer överallt. Det är härligt.
Jag måste bara höra vad din roll är i det här poolbygget.
Jag ska ju inte vara ett dugg involverad i grävningen, som tur är, för det verkar vara riktigt svårt. Och sen ska jag försöka bygga stommen enligt någon form av stor legoliknande skiss. Så vi får se om jag har tagit vatten över huvudet, som man säger i ett poolprojekt.
Ja, det är bra. Det är bara googla. Man kan hitta allting på Google.
Absolut.
Efter den där beskrivningen nu så tror jag ingen av dina kamrater kommer att svara på ditt telefonsamtal den närmaste månaden.
Nej.
Det förstår du. Han är pensionär, min far, sedan ett antal år tillbaka. Men han har jobbat extra lite grann. Men nu sa han upp sig, för nu ska han vara med och bygga pool, har han sagt. Jag får luta mig mot honom i vanlig ordning.
Det är alltså poolboy senior.
Exakt.
Ja, det är underbart. Samarbete och familjebanden, de bara blir starkare och starkare. Hur mycket hockey har du hunnit kolla, Rickard?
Ja, men jag kan ju inte sitta upp. Jag kan inte offra de där timmarna för att kunna funktionera som pappa, som Håkan gör, även om jag skulle vilja ibland. Och kvarta jag till, jag måste säga Håkan, somna 10 minuter i en salden och sen vakna och kolla färdigt. Det är respekt alltså. För då är jag körd om jag somnar i en match. Där,
ja, men du måste upp och röra på dig, Brett.
Eller hur? Ja. Kanske kommer med åldern och rutinen. Men oavsett så jag hinner ju inte se dem live tyvärr när de börjar två. Det är den värsta tiden. Mm. Men det finns ju alla möjligheter att se repriserna på Viaplay som sagt. Så jag försöker kolla igen så mycket som möjligt. Och, man följer ju, det första man gör på morgonen är att hoppa på telefonen och kolla hur det har gått. Och, jag måste säga att jag var lite förvånad i morse ändå när Islanders överlevde. Och gjorde det starkt och komma tillbaka där i övertiden, så den lever, det trodde jag faktiskt inte.
Nej, den gör det. Det har varit någon sån överraskning nu varje morgon man har stigit upp. Jag är ju som dig också, Rickard, jag kollar ju mer på morgonen och går igenom matchen på Viaplay. Det är ju fantastisk funktion det där, att man kan göra det så nu. Men just nu kommer det där komma också, för samtliga finalmatcher kunde ju faktiskt startat upp en finalserie redan natten mellan torsdag och fredag. Så var ju tanken om Tampa nu hade vunnit. Kan bli natten mellan lördag och söndag final 1 om Tampa vinner här med 4-2 matcher. Annars så drar det igång i början av nästa vecka. Men det är ju de där tipsen. Det får man ju år efter år efter år efter år. Hur gör ni för att vara pigga och fräscha när man sitter där i studion? Jag har ju en taktik att jag alltid går och lägger mig mellan 7 och 9 på kvällen. Det var nästan lättare när barnen var små, för då var man ju helt slut vid 7-tiden. Då kunde man sova mellan 7 och 9, sen gick jag upp, kollade Sportnytt och sen åkte in då till studion och gjorde mig redo. Men det är svårare och svårare att somna där på kvällen.
Svårare nu då jämfört med det, alltså, i och med att vi har gått igenom de här processerna vid några slutspel vid det här laget. Så, alltså det svåra nu, det är, nu är det ju mörkt. Både när du liksom ska gå och lägga dig då, på dagen eller på eftermiddagen. Mm. Men det är också mörkt när man slutar. Det är ju det som är så fantastiskt när man gör det här i maj och juni. För då är det ljust när du går in. Och sen när du kommer ut på morgonen, då är det ljust och solen skiner också.
Ja.
Så att det är en väsentlig skillnad som gör det lite tuffare att ha ett slutspel i den här tidsperioden. Då. Så jag hoppas att de inte gör om det här så många gånger. För det här, jag föredrar maj-juni slutspelen måste jag säga.
Men det är alltid kul när det kommer nya experter eller gäster in och ska jobba. Jag minns när vi hade Patrik Hörnqvist på besök för många år sedan. Då man åkte ut i slutspelet, eller inte ens tagit sig till slutspelet. Jag kommer inte ihåg om han var i Nashville då kanske. Men i alla fall, så då blir, jag tror det blir 4 övertidsperioder i den finalen. Om det var
en baggis.
Han låg ner på golvet till slut. Han bara, jag vill gå hem. Och så vår snälla producent ropade i örat på honom, du, Patrik, tror du att du har någon insert? Det är alltså bilder man ska ta ut på något man ska prata om i pausen då. Och vi hade ju till och med gått igenom lagens andra målvakter. Vi var ju på emergency backup liksom, och gick igenom deras liv också. Det är inte helt enkelt. Du vet ju det var, Rickard, när du gjorde debut för oss, ja? När vi gjorde inför World Cup, kommer du?
Ja, shit vad trött jag var då. Man förstår ju inte hur trött man blir av anspänningen att sitta i live-tv tills man börjar jobba med det och liksom vara påkopplad och leverera och samtidigt och försöka följa matchen på lite så här speciella starttider. Så det är lite, ta lite vana, men det gäller ju att hitta sina knep och sen som allt annat att koppla av när det går att koppla av. Så jag måste också sova lite innan om jag ska orka vara vaken de där timmarna. Och sen får man ju, som Erik brukar säga, spara energi, spara energi.
Ja, det är
och jag
har
aldrig träffat någon som är så förlåt Erik, dålig på att spara energi. Men ja, som sagt, det funkar för honom. Så vi får alla hitta våra knep här och betala priset.
Ja, sannoliken är det så. Hur var ni förresten när ni var aktiva, när ni hade matcher? Håkan, jag gissar att du jobbade ju på dagarna innan du hade match på vardagskvällarna.
Ja, stora delen av min karriär gjorde man ju det. Men du hade ju oftast ledigt då från 12 eller något liknande. För du hade ju matchuppvärmning ofta på förmiddagarna. Och sen så efter det så hade du ledigt då på eftermiddagarna och kunde sova eller resa eller vad man gjorde. Men, men jag hade liksom aldrig några större problem med det där. För att jag har haft alltså jag har lite den här strömbrytan på och av. Så att jag kunde faktiskt, alltså jag kunde ligga och sova i periodpauserna en 2 minuter, sån där, alltså en sån här kort avslappare.
Är det sant?
Jag var väldigt sällan jag var nervös inför en match, liksom. Utan det på och av.
Men när coachen hade pratat klart, då gick du...
Ja, då somnade jag.
Då tog du en powernap.
Då somnade jag.
Det har jag aldrig hört.
Vad en Borken sa, då somnade jag.
Har du hört det tidigare? Jag har aldrig varit med om Rickard någonsin, någon som sover i periodpauserna.
Jo, men alltså, du sover ju inte, du slappnar ju av. Du slappnar ju av, du lugnar ju ner, går ner i varv och så kör du en sån avslappningsövning. Alltså, nu blir din höger arm tung, blir vänster arm tung, bena tunga. Och så slappnar du av. Och kan du göra det en 2-3 minuter? Ja. Sen så kommer du tillbaks.
Oj, hur var det på matchdagen, Rickard?
Ja, jag somnade också på matchdagen, men jag körde mellan typ 1 och 3 brukade jag sova, åtminstone att man körde matchvärmningen där. Jag var väldigt sån rutinmänniska att jag tyckte att sporten, det var så mycket oväntade grejer som händer, så det man kunde kontrollera, det ville jag kontrollera, så jag var ganska noga med att försöka hålla tider och sådär. Sen blev ju det lite för inrutat ibland, så man fick ju anpassa sig ju äldre man blev, men just det här med att sova ett par timmar på dagen, det var det bästa nästan, att man fick gå och lägga sig lite efter lunch och sträcka ut och, men sen var det ju rutinerna inför matchen och jag tyckte att det hade man fyllt schemat ganska bra med genomgångar och man skulle ta hand om material och värma upp och allt sånt där, så det rullar på rätt bra. Den stora utmaningen för mig oftast var att somna efter matcherna, för då var man så upp i varv, så då hade jag kunnat behövt Håkans förmåga att slappna av verkligen, för då kunde man ju ligga ganska länge in på natten faktiskt, framförallt efter en förlust och försöka få bort de tankarna och det var väl liksom det som var den stora utmaningen. Och sen är ju resorna också, att man kom hem ofta mitt i natten och det blev lite störd dygnsrytm, så då fick man ju försöka sova igen på dagarna. Det har man ju inte kvar liksom, att kunna bara lägga sig i soffan vid 1 och så somna ett par timmar, det går inte längre. Det har jag helt vant mig av.
Ja, nej, jag brukar, alltså de dagarna jag är hemma försöker jag ta en 5 minuter efter man käkat. Det blir sällan av, för man ligger efter i schemat ändå, så dyker någonting upp på Twitter eller Instagram eller något annat man måste göra. Så var den där 5 minuterna borta också, så blir man sur hela dagen. Vet du? Det är hårda bud.
Men alltså, mina herrar, har inte ni gjort värnplikt?
Jo.
Nej.
Lärde ni inte er att sova då? Då kunde man ju sova stående alltså i uppställningen på morgonen.
Jag tror att du hade lite tuffare värnplikt än vad jag hade. Jag satt i telefonväxeln ungefär som vi sitter nu. K4, god morgon. Du vill prata med löjtnant Karlsson. Ett ögonblick.
Det låter ju ändå ganska passande.
Ja, jag tänkte säga det. Det var ju faktiskt för en gång skulle hitta de rätt man på rätt plats. Va?
Det var ingen som hörde vad jag sa, men min småländska på den tiden i Göteborg. Det
är den trevligaste telefonist.
Jag skulle göra militärtjänst i Södertälje på Ingat. Och så hade Kalle Lilja som lera i Djurgården, hade varit där 2 år innan mig. Så han frågade, frågor du kan få min tjänst, sa han. Ja, vad var det då? Jo, jag var polvakt för officersmässen, sa han. Nej. Ja, men det låter ju jättebra. Problemet är att jag rycker in 3 januari, så jag tror inte den polen är i drift.
Vilket, de hade en tjänst i det också.
Ja, de hade
det. Ja, shit alltså. Nej, men det var en rolig tid också, även fast det var betydligt tuffare på din tid, gissar jag. Det kommer ju en tid nu när svenska ishockey ska öppna upp igen. Inget slutspel blev det ju i SM-slutspelet i fjol. Hockeyallsvenskan stängde ju också igen portarna på grund av coronapandemin som fortfarande råder där ute, men nu är tanken nog att det ska bli SHL-hockey premiär på lördag. Hur mycket premiärkänsla har du, Rickard?
Vad ska man svara på det?
Var ärlig.
Man blir ju lite pepprad med de här inför reportagen och sett några träningsmatcher på tv och man läser i tidningar, och jag hade Sebastian Eriksson på besök här och fika lite i helgen, så jag pumpade honom på lite pulsen så, men det känns ju inte riktigt som vanligt för någon av oss, tror jag. Så jag hoppas att de kan sparka igång SHL och få lite den här känslan av att de överraskar oss, att det går för fullt från början, lite grann som NHL kom in här. Nu är det slutspel, men jag tror att det behövs att det blir lite positivt här, lite bra energi och att spelarna kan bjuda till. För det känns, jag ska inte säga avslaget, men det känns annorlunda. Och just den här osäkerheten att man inte vet vad som händer med publiken gör nog att spelarna också är lite, ska inte säga avvaktande, men fundersamma på hur det här kommer bli.
Var det intrycket du fick där vid fikabordet också?
Ja, men lite grann sådär. Att i vanliga fall, så jag vet hur det var som spelare, och just att man såg fram emot den här premiärmatchen, att det skulle bli fullsatt och man hade gått och laddat upp för det här så länge. Jag fick inte riktigt den känslan av att de hade det tänket än, utan att det, som sagt, just det är så mycket som är osäkert än, så det är inte bara fokus på den här premiärmatchen som jag upplevde att det var, att den feststämningen som infann sig för alla runt omkring drog med spelarna. Och nej, det ska bli spännande att se, och jag tycker det är jättekul att de ska köra igång, men Jag får inte den där vanliga premiärnerven, det får jag inte.
Ja, men det kanske blir att man upplever som en liten längre försäsong, att det blir det till publiken sitter där, Håkan. Jag vet inte vad din uppfattning är.
Ja, men sen tror jag också att huvudfokus just nu, det är ju inte sporten, utan det är ju då helt andra villkor och problem som ligger runt utanför rinken. Och det är självklart, det påverkar ju då i det här sättet också negativt. Så att jag tror att de flesta som sagt som är, alltså det är ju oavsett idrott egentligen, utan det är ju hela den här situationen som vi lever i för tillfället som lägger någon sån här sordi över allting. Det blir inte lika festligt, det blir inte lika spännande, det blir inte lika glatt längre, utan vi lever i en bra mycket allvarligare värld än vi gjorde för ett år sedan, och det sätter sina avtryck. Mm.
Du har ju bollat väldigt mycket med, ja, kör Rickard.
Ja, jag ska säga en sak till också för egen del, att man har inte varit inne i, eller jag har i alla fall inte varit inne i ishallen eller i Löfbergs arena och stått där liksom och kollat träningarna och fått den här hockeyfeelingen än. Och det påverkar mig att man inte har kunnat vara nära rinken och känna lukten och på det sättet. Faktiskt, så jag vet inte om det är så för alla, men det triggar igång mig i alla fall, att när man fick komma nära och liksom känna och se på väldigt nära håll, då blev jag ännu mer sugen. Så den känslan har jag inte fått än, eftersom det inte har varit den här matchpulsen som man kommer nära. För den får man bara när man kommer riktigt nära rinken, tycker jag.
Jag brukar alltid, alltså på mitt civila jobb då, som ansvarig för en liga, så var ju alltid egentligen arbetsperioden 1 januari och till seriestart. Det var då liksom den tunga arbetsperioden låg rent organisatoriskt, va? Du skulle ordna allting, och sen så kom det nästan som ett crescendo med två saker. Ett var det pressdagen, när man hade ett stort baluns då med alla pressen och alla lagen skulle presenteras. Och sen premiärmatchen. För när väl det var igång, då var så att säga alla planer igångsatta. Och då kunde man pusta ut och så kunde man börja titta på ishockey. Och det där märker jag nu väldigt, väldigt stor skillnad på. För jag har ju varit med på golfbanan än på hockeyrinka på sista den här tiden. Va? Så att, det har också gjort att man tappar liksom hela den här upptrappningen som du brukar ha. För att det är ju så inför en säsong. Alltså du vet ju att det kommer en uppbyggnadsperiod, du vet att det kommer en matchperiod, och så vet du att helt plötsligt bang, så startar allting. Så att du kan ju liksom titta på det här crescendot när seriestarten börjar. Men det har man ju också tappat lite i år, och det tror jag är generellt för många människor också, just för som man sa, att den här situationen som vi hamnar i nu gör att det finns så mycket intressen och frågetecken runt omkring, så att du kan egentligen inte koncentrera dig på just att följa ditt lag, din klubb, så hårt som du brukade göra kanske, med alla sådana här hardcore-killar och tjejer som är intresserade av ishockey.
Ja, det tror jag också. Men du, vad har du hört för indikationer när det gäller spelarna, Rickard? Just, jag tänkte med ekonomin, det var ju så när det här bröt ut, då blev det ju att det blev permitteringar och hela den här biten. Är man 100% nu? Har de sina löner och alla de här förmånerna och allting? Rullar det som vanligt SHL-livet för spelarna?
Nej, jag ska inte säga att jag vet, och det tror jag också att spelarna inte riktigt vet vad som kommer hända. Jag läste i lokaltidningen här att Färjestad fortfarande skulle ha permitterade spelare efter att SHL har börjat. Jag vet inte hur man löser sånt här rent tekniskt, alltså. Men det är också någonting som bidrar till osäkerheten, och jag vet att det har diskuterats lönesänkningar också, lite grann beroende på vad som händer med publiken och vilka intäkter man får. Färjestad som ju är min närmaste klubb, och där man hör och läser mest om i tidningar och sådär, vet jag att de presenterade på årsmötet också att de hade, den budget man la var ju en normal budget, och sen får man liksom ha olika scenarion som kan kicka in då, och de vet ju inte heller, så den grejen tror jag blir att det också, som vi sa, lägger lite sordin på den här glädjen över premiären, att man vet inte vad som händer med ekonomin, och alla fattar ju att det kommer bli ett ansträngt läge för hela hockey-Sverige om det inte går att ta in intäkter på något sätt. Så det gäller ju att vara kreativ och hitta nya lösningar, och framförallt som ledare och runt föreningarna, alltså de som sitter i styrelsen och de som är tränare, så att alla gör sitt och sen ändå försöker vara tydliga och transparenta, så att det inte blir det här tisslet och tasslet och oron som lätt smyger sig in, tror jag.
Ja, för Håkan, du är ju van att balansera med både hockeyn på ena handen och sen på den andra med siffrorna. Mm. Jag vet att du har koll på svensk ishockey också. Mm. Hur illa är läget där ute?
Alltså per se så är det väl då ingen större fara, för att nu har du fått lite RF-bidrag, du får lite utbetalningar från SHL och allting, så att för dagsläget kanske det inte är något större problem. Men då ska vi ju veta att för varje match som klubbarna inte får ha publik så är det runt en halv miljon, en miljon i förlust. Och kostnaderna är likadana som de är tidigare säsonger, för du har samma spelartrupp. Visst, vissa klubbar har strypt lite på apparaten runt omkring, och man har väl tagit och gjort rätt så stora kap av utgifter, men det håller ju inte i förhållande till att du inte har intäkterna på samma sätt som det är. Vissa klubbar som hade det väldigt ansträngt redan förra året, Linköping, Örebro och liknande saker, har ju också investerat rätt så mycket i spelare, nya spelare också, och det är kostsamt så här i början, för att det kommer en hel del kostnader i början innan du sätter igång, och sen förväntar man sig alltid att intäkterna då ska så att säga balanseras i slutet, men där är vi ju inte så säkra på att det kommer inträffa. Så att jag tror att generellt så sparar klubbarna så mycket som möjligt, men det kommer inte stå i relativitet till de kostnader som de kommer ha i förhållande till spelare och vanlig drift. Så att jag tror att hela SHL är idag ett rätt stort minusprojekt. Och sen är det frågan om, det finns ju väldigt många rika klubbar, alltså Rickard sitter ju då i en klubb som har ett egenkapital på, ja, det måste ju vara under 150-200 miljoner nästan. Men allting sånt där, det är ju ofta fast i arenor. Alltså likvida medel finns ju inte alls på det sättet. Och det är ju just kassan hos lag, när de ska betala räkningar, när de ska betala löner, när de ska sätta av till pensionsavsättningar. Det är ju där problemet kommer uppstå rätt så fort nu, tror jag.
Hur fort tror du?
Ja, jag tror det rör sig om en månad.
Så tidigt?
Ja, ja. Ja, men alltså, tänk, du skulle ju räkna med att du skulle få in 5-6 miljoner nu, och det är ju så att säga möjlighet till en drift en månad i många av de här bolagen i alla fall. Så att jag tror att det kommer gå rätt fort som man kassarna sinar. Och då är det frågan om så att säga vad man gör och hittar sätt att kapa det där.
När du hör det här, Rickard, och sen ändå ser hur lagen verkligen går för det ute och satsar, det är ju en väldigt profilstark liga som startar upp här snart hemma. Vad tänker du då?
Nej, jag är helt med på det Håkan säger, att det är ju svårt att få ihop alla liksom olika scenarion och budgeterat på ett sätt, och sen så vet man inte vad som händer, och man hoppas att man ska få ta in publik. Och en sak som slår mig när jag hör Håkan prata här också med att få in pengar, att som för de lagen som äger arenorna, som är, i vanliga fall att det är en jättefördel att man kan få intäkter, de har ju istället bara utgifter nu, att man måste ju fortfarande sköta om driften, man har personal som sköter arenan och så sätt och står för de kostnaderna. De lagen som inte äger sin arena, jag vet inte hur många det är nu, men de är ju helt plötsligt vinnare i det hela, att de inte behöver stå för det. Så ja, någonstans så kommer ju likviditeten komma in, det är ju precis det som är grejen, och hur löser man det? Det vet inte jag, för jag har inte jobbat med de här frågorna, men det är klart att det kommer stötas och blötas en hel del, och sen hoppas man ju på att det här kommer lösa sig, att man kommer släppa på med publik så snabbt det någonsin går på ett säkert sätt. Så. Men det är inte de positivaste signalerna och vindarna som blåser nu ute i varken Sverige, eller ja, egentligen i Sverige är det väl okej än så länge, men ute i Europa och världen då. Och då kan man ju inte bara blåsa på heller och sen stänga ner igen, det skulle ju vara förödande. Så usch, det här är ju tråkigt att prata om, men det är ju faktiskt det som är det mest spännande, för lagen fortsätter ju. Jag har ju inte sett eller fått något intryck av att det är något lag som har bromsat speciellt mycket, som du säger, med profiler. Och sen det här racet i hockeyallsvenskan med NHL-lånen, jag vet inte vad det kostar. Det måste ju finnas någon form av försäkringspeng som ska betalas och hela den biten.
Bara reskostnader, material, ja, allting sånt där, va?
Det måste ju skjuta i höjden, och jag vet inte hur man får ihop den budgeten, helt ärligt. Det känns lite speciellt.
Jag kallar det att pissa i byxan lite, va? För att det värmer i början, men det blir kallt rätt fort.
Och det är ett glömmeuttryck.
Alltså, ja, det är bra.
Ja, det använde han vid NHL-lockouten. Ja.
Hur lät han, sa du?
Det är Grunander, vet, som var Djurgården innan. Han var ju också kronofogde, va? Så att de har lärt varandra det.
Men det slutar med att de investerade rätt bra till slut ändå och tog in Sinoshara och Sheldon Surrey och allt det där, så när alla andra börjar rusta. Så det är ju det som blir lite läskigt, ja, också, att när ett lag börjar så måste de andra för att hänga på. Mm.
Nej, men för att svara på din fråga, jag var igenom, jag har suttit med i några styrelser i Djurgården när man gjorde de här satsningarna på NHL-lockouter och liknande. Och det gav ju ofta en positiv effekt i och med att det varit mycket skriverier och det varit mycket uppmärksamhet och allting sånt där. Men det varit inte så mycket bättre resultat på isen, det varit inte så mycket bättre resultat på sidan av isen, och ofta så var det rätt så stora kostnader med. Så att i många gånger så var det där förlustprojekt. Men det var så sagt ett väldigt viktigt statement från klubbledningen och allt, att man vill och man försöker i alla fall och sånt där. Men det är som sagt, det svider mer än vad det smakar. Och det tror jag också när det gäller hockeyallsvenskan kan bli resultatet. Man får vara väldigt noga där, för där är ju intäkterna ännu mer lokalt anknytna än vad de är i SHL, som är lite större bolag och kanske som har större verksamheter över både internationellt och nationellt. Så att hur man än gör det här, om man förskotterar inbetalningar från sponsorer som eventuellt har pengar att göra det med, så kommer det ju svida längre fram, för att någonstans ska det här så att säga hämtas in, om det är från sponsorer eller om det är från supporter och allting som har förhandsinvesterat. Och det är typ vi ser nu till exempel i Brynäs, som går in rätt så stort med en rätt satsning, va? Det ska bli intressant att följa där uppe vad det kommer att kosta i bakändan. För det är som sagt, någon gång så ska det här så att säga betalas tillbaks till supportrar, till sponsorer och liknande. Och det är frågan om när det ska ske.
Men om man bara tar ett sånt namn som Patrik Berglund, som ju var i Djurgården tidigare. Du har ju lite insikt där, Håkan. Nu blir det Brynäs för honom. Hur var den historien? Vad pratar man om för nivå egentligen?
Ja, det ska jag faktiskt säga att det har jag inte någon aning om egentligen, annan än att vad jag har på hörsägen som sagt. Men nu, du får ju
han blev för dyr för Djurgården.
Ja, han blev för dyr för Djurgården. För Djurgården är en av de klubbarna. Så jag vet att till exempel Frölunda har ju försökt spara in upp mot 20 miljoner i sin drift. Djurgården ligger på en 10-12 som de försöker spara in. Och det är självklart, har en spelare då som kostar kanske 3-4 miljoner med sociala kostnader och försäkringar, hela paketet, så är ju det som sagt, det säger sig självt då att då måste man spara in på det, då tar man inte den risken. Och där tror jag många klubbar har, eller där skiljer det nog kanske rätt så många, 6-6 eller 7-7 blir det nu för tiden i SHL, på vem som inte gör de här investeringarna. Du har ju Malmö till exempel också som drar ner lite, va? Jag tror HV är en sån där klubb som sitter rätt så säkert och vet vad de har och vet vad de har för kostnader. Men många andra klubbar spekulerar lite, va? Och det tror jag, det är det som är frågan om när det tar slut i kassan där.
Hur mycket får man veta som spelare när det gäller det ekonomiska, Rickard? Eller tänker man bara nästa match, det är tisdag mot Frölunda, eller hur lever man?
Ja, det tror jag. Man ska nog inte, som jag sa, man ska försöka låta spelarna veta nog mycket att det är en trygg plats att arbeta på. Och blir det några former av besparingar så måste man vara tydlig med varför och redovisa, så man inte får en massa snack och gnäll och liksom sura miner så sätt. Så jag tror inte speciellt många spelare är i den åldern eller fasen av sina liv eller karriärer att de varken kan eller vill veta vad som händer på sidan av. För det är så otroligt mycket större än vad än vad man förstår innan man sitter där, tänker jag, som Håkan har gjort. Så det är nog bara en dum idé att låta alla vara för involverade i hela den stora apparaten som de här stora företagen, SHL-klubbarna, är och har blivit.
Men Rickard, ska jag bara slänga ut en så du får tänka på lite här då.
Ja.
Jag ponerar och tror att någonstans november så kommer vi hamna i en situation där många klubbar kommer vilja ha lönesänkningar. 10, 20, 30%. Och det är ju då så att säga en fri förhandling, va, mellan klubb och arbetsgivare om löner och allting sånt där, för att man ska kunna få det till. Hur ställer sig svenska spelare, som ofta brukar vara rätt solidariska, som har SIK och kanske som en förhandlingspart också i unionen, kontra utländska spelare i den situationen? Vad tror du så att säga, med fingrarna lite i hockeyisen?
Jag tror att det stora problemet kommer bli de kontrakten som är förhandsbetalda. Alltså det är ofta de här, framförallt utländska spelarna får en stor del av sin sign-on tidigt. Där blir det ju svårt då, för vad blir solidariteten om man ska göra en alltså, att det blir lönesänkningar om det här fortsätter, det förutsätter jag. Det kommer vara en överlevnadsfråga för klubbarna och för spelarna att de har sina jobb kvar. Jag tycker inte att det är något konstigt egentligen. Så men just som du säger, jag tror att de utländska spelarna kommer bli svårare att få med. Men det måste ju, tycker jag, det bästa vore ju om det kunde förhandlas fram mellan SHL och SIKO då, så att alla är med på samma villkor. Men det är väl det som är det svåra att få till i en liga.
Jag vet inte
som
om man får
SHL
göra
kontra
ens.
NHL.
Nej, jag vet inte man om man får göra det. Nej, för att SHL är ju ingen arbetsgivarorganisation, va?
Nej, exakt.
Det är ju bara en marknadsbolag.
Jag tänker att det hade varit det bästa och det enklaste om man liksom fick en nivå som alla tycker, de flesta tycker är schysst. Och det hade gått att lösa om man har en organisation som NHL. Men nej, det kommer bli svårt. Jag vet inte. Ja, och alla är så himla olika. Vad
ja,
tror du?
Ja, men det intressanta är ju också att i det stora hela då, om du har ju också varit nere i Centraleuropa och vet ju då också att där hamnar man ju i klorna då på oftast en rik person som är någon form av huvudsponsor eller aktieägare i klubbarna. Och som då är också väldigt, väldigt beroende av eventuella civila inkomster och bolag som de har. Och sen kommer det här som en liten lekstuga på sidan om. Va? Vi ska inte titta bara på engelsk fotboll och sånt där med Abramovic och Arabemiraten och allt vad det är. Men det är ju ofta den situationen att någonstans sitter ju någon väldigt pengastark person. Och när det klart börjar sina i ladorna där också, va? Då kommer ju inte ishockeyn eller idrotten var prioriterad, vilket innebär att det kommer ju försvinnas arbetstillfällen runt om i Europa också. Jag har ju sett redan Ryssland, KHL har ju börjat dra ner lag. Så att det är ju en snöboll som börjat bara som en liten ärta och har rullat nu, va, som utöver vintern kommer bli större och större. Så att det kommer bli en väldigt stor oro för sina arbetsplatser, tror jag, bland många idrottsmän och ishockeyspelare speciellt då.
Mm. Ja, det är ju det man känner, och sen såklart ska man ju addera till att det är inte alla företag som går dåligt. Det finns ju många som går väldigt bra som inte har tjänat på det. Jag gillar inte att använda det ordet när det är en pandemi där ute, men ändå
ja då.
Som har dragit lite nytta av det och rullar på också. Men idrotten blir ju sekundär, så är det ju.
Ja, hela samhället alltså kommer ju få en efterdyning av det här. Och nu ser vi ju bara tillskott egentligen från regering och olika departement här alltså, som skjuter till pengar. Va? Men alltså, de pengarna går ju på något sätt ner i ett svart hål. Det vill säga pengar som inte egentligen kommer in på andra sätt. Så att de kommer ju då inte egentligen se till att det blir någon sån här cashflow generellt i samhället. Tror jag.
Nej. Ja, det är
ju... men en sak som är också, jag tänker nu när vi sitter och funderar på det här, att det schysstaste vore ju om man på något sätt hittade, jag vet inte hur man skulle göra, men ni vet som NHL har, att man har någon form av escrow, att ja. Man tar en del av lönerna och sen får man se när säsongen är slut, ja, vad fick vi in till slut? Mm. Okej, då får ni tillbaka den här delen. Får man inte in dem då? Nej, men som att ni förstår att man inte behöver betala tillbaka eller sänka lönerna. Det hade ju varit den smartaste lösningen, kan jag tycka, men det är säkert extremt komplicerat.
Och tänk
men,
vad fort det går, Rickard. Tänk vad fort det går då. Folk som har skrikit och skällt på den där escrowen, helt plötsligt börjar folk titta på det. Kanske det var inte någon dum idé. Nej. Då börjar man titta bara åt det hållet istället, va?
Alla är vi människor.
Ja, precis.
Så är det. Ja, men man ska kunna prata hur länge som helst om det här. Och hoppas ni som lyssnar på podcasten också tycker att det är intressant. För det är ju ekonomi som spelar en väldigt stor inverkan på dagens elitidrott. Har gjort det länge också, kanske mer än någonsin nu. Jag tänkte bara att vi skulle göra inte ett quiz här, men bara att ni får ge era funderingar, lite korta puckar bara, hur säsongerna kommer att gå, inte vilka lag som vinner, utan hur de kommer spelas, om de kommer att spelas. SHL vet vi, drar igång på lördag, och då ska ju pucken släppas, om det inte nu blir lag som drabbas av covid-19 här, bara akut läge, så att det skjuts upp där också. Men SHL igång, Hockeyallsvenskan i oktober är ju tanken där. Mm. Man ska få ta in lite fler åskådare. Men COL, vad tror ni?
Nej.
Inte?
Nej, jag tror de är inställd.
Vad tror du, Rickard?
Jag tycker att det mest rimliga vore att den blir inställd, med tanke på att man redan har bantat den och att det är lag som inte kommer till spel nu när Storbritannien har stängt ner sin liga. Så jag skulle bli förvånad om den spelas, ja.
Vi går vidare med Euro Hockey Tour. Landslagsturneringen alltså.
Nej, jag tror inte heller den kommer. Alltså, den innehåller dessutom Ryssland, va? Och Ryssland är ett land som går under icke-EU, vilket gör att dit får man ju inte resa alls. Och då är ju faktiskt decemberturneringen redan inställd, med andra ord.
Vad känner du där, Rickard?
Jag håller med. Jag tror inte Euro Hockey Tour kommer gå i den formen. Jag tror att man kommer kanske lägga så att man spelar landskamper mot ett land då, i så fall. Det är ju dumt att dra in fyra nationaliteter på en liten yta ur smittsäkerhetssynpunkt. Men jag tror att man kommer spela landskamper i någon form, det tror jag.
Det är ju Karjala Tournament som står på agendan först ut där. Junior-VM, jul-nyår, blir det av?
Ja, av den anledningen att där skulle man ju vara i Red Deer. De har nära till Edmonton. De har ett facit efter hub-systemet med NHL. Så att ja, det tror jag kommer gå.
Wallin?
Ja, håller med. Jag tror att den kommer genomföras med, på liknande sätt med någon form av bubbla.
VM? Du har tänkt att flyttas då 2 veckor framåt där i maj. Hur kommer det bli där?
Ja, det ska ju vara, det påstås ju att det ska ha varit ett möte och en diskussion om det redan. Vi har inte hört någonting om resultatet där, men att det kommer att spelas i Belarus? Nej. Att det kanske spelas i Lettland? Möjligtvis. Och att de får en partner någonstans i närheten som tar den andra gruppen? Möjligtvis. Men jag är långt ifrån säker på att det kommer att genomföras.
Jag tror faktiskt inte det kommer hända. Och det baserar jag också på att NHL-säsongen kommer ligga, alltså, den kommer ligga senare när den börjar. Och det är alldeles för stora osäkerheter. Och dessutom som du säger det med Vitryssland som en party som skulle ha organiserat det. Nej, jag tror inte det kommer gå. Jag tror det kommer vara nationella ligor enbart.
Och så är vi inne på Stanley Cup-slutspelet nu som ju rullar. Men när drar NHL igång? Hur kommer det bli där tror ni?
Jag tror de för det första kommer flytta det till 1 januari. Och sen så är de väldigt, väldigt... Eller så följer de väldigt noga nu NFL. Det blir ju egentligen det stora testet. För du har ju såna här state legislations, alltså det är statliga regler då för olika ställen, vilket innebär att du får ju ta in olika antal åskådare i förhållande till vilken stat laget kommer ifrån. Och sen så har de inte några resor, för att det är ju resorna över gränsen till Kanada som ställer till problemet för både NBA och för NHL då, i stora fallet. Så att jag tror att man följer NFL och så kommer man utvärdera det. Och så kommer man flytta det här till, det är jag rätt säker på, nästa år då, eller 1 januari.
Januari, det var ju prat om december tidigare. Vad tror du, Rickard?
Jag tror att de kommer köra igång innan årsskiftet, just med tanke på att man försöker få in 82 matcher som det sagt. Och jag tror att de kommer försöka göra någon kombination av några sådana här hubs, små bubblor till en början för att fasa in publiken. Men mycket, precis som Håkan säger, kommer ju bero på hur situationen utvecklar sig och hur det kommer gå för NFL och de andra ligorna också. Nu har man ju mycket goodwill att man har gjort det här positivt, helt säkert ur smittsynpunkt. Men jag tror att vi kommer inte få något direkt svar förrän det här är färdigspelat och man kommer få hem alla, ta några djupa andetag och se hur ska vi lägga upp taktiken. Ja. Men att det kommer komma igång där någonstans innan årsskiftet, det tror jag.
Mm. Ja, exakt så sa en svensk NHL-spelare som jag sprang på här. Att de har inte funderat så mycket kring det där, utan de vill göra det här bra nu med Stanley Cup-utspelet, sen andas lite och sedan börjar man blicka framåt mot nästa steg.
Jag vet faktiskt inte, skulle jag ha kollat egentligen, men jag vet ju att det var i Major League Baseball var det stora frågetecknet Toronto Blue Jays, var de skulle spela sina matcher i och med att de inte skulle fara fram och tillbaka över gränsen. Men jag har faktiskt inte sett resultatet, jag läste någon rubrik om de skulle få flytta tillbaka och börja spela hemma i Toronto igen.
Ja.
Jag ska kolla det till nästa gång. Jag låter det vara osagt.
Precis.
Jag fick bara upp en klining i hjärnan här. Ja. Vad fan hände där egentligen?
Ja. Och vad händer? Och hur osäkert är läget? Ja, sammanfattar vi det här så kan det bli mycket ishockey som stryps även den här säsongen då. Det är ett prekärt läge där ute. Men jag tänkte ändå då, eftersom pucken släpps i SHL, vi vore ju inget hockeyprogram eller hockeypodd om inte tippa. Alla tippar. Vem blir skyttekung? Vi pratade om det
alla
förra veckan.
Alla gissar menar du?
Alla gissar, ja. Vi pratade om det förra veckan med Erik och Rickard där. Men finalparet då? Vilka kommer spela SM-final med de trupperna som består nu? Innan man kanske sänker lönerna en del, dra härifrån.
Eller kommer hit.
Ja, eller kommer hit. Vad tror du, Håkan?
Ja, det blir ju... Alltså, du har ju 3 favorittippade lag. Det är Luleå, Färjestad och Frölunda.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De är ju med i alla diskussioner, så att någonstans där finns ju det paret. Och sen får vi ju se vilka de stackarna är som möts i semifinalen på ena sidan. Om det är Luleå och Färjestad som möts, så är det ett av de två lagen, och så Frölunda i den andra sidan, på den andra sidan då. Så att kan jag få nämna tre eventuella favoriter då?
Du skulle aldrig kunna säga Färjestad eftersom Rickard sitter, eller?
Ja, just det. Jag skulle kunna säga Färjestad, för då förlorar de ju finalen mot Frölunda då.
Ge dig in i leken, Rickard.
Jinxar. Nej, men jag håller med. Alltså, i vanliga fall så är det helt omöjligt att tippa också, förrän man har spelat en 10-15 någon gång och sett hur det verkligen ser ut i praktiken. Men Luleå ser ju starka ut, var bra i fjol också och har inte gjort allt för stora förändringar. Jag tror att det kommer vara något lag som vi inte riktigt tror på förhand kanske. Det är så oerhört jämnt. Mm. Och de lagen som sticker ut, man baserar ju ofta på det som har hänt i fjol och eventuella värvningar de värvningar som man har fått in, och det är inte alltid de blir exakt som man har planerat. Och sen så är SHL-klubbarna väldigt beroende av utveckling, att några spelare har tagit kliv framåt för att laget ska bli bättre där. Jag tycker jag gillade vad Rögle gjorde i fjol. Jag tycker de är lite spännande. Kan de hålla uppe den utvecklingen som de har haft där, så kommer de bli svåra att slå också. Så jag lägger in Rögle i den lilla, vad ska vi säga, ja, favoritklungan.
Men
också.
Men
det blir säkert inte alls som vi tror.
Ta bort Färjestad alltså.
för då anti-jinxar jag det.
Ja,
så
exakt.
De kommer vinna.
Och jag applicerar ditt Växjö Lakers också, som kan bli lite intressant när Rosén kommer hem. Så har vi lite på de här lagen som vi har kanske lite koppling till också. Men du, det är snart dags att koppla bort SHL här, gå in på Stanley Cup. Men jag bara fastnade vid det när man sitter och tittar på de här tränarnamnen. När man växte upp så var det ju ofta att tränarna gick runt. Ja, men nu är man i Luleå, nu är man i Djurgården, nu är man i Karlstad, i Färjestad. Och jag tänker på namn som Per Jonsson, det var Melin, Säcke Järvi, Harald, vår vän Lyckne, var ju också där. Och,
han måste ha blivit sparkad den sista gången i alla fall, eller hur?
Ja, men då var det ju de här namnen som gick runt, Tommy Sandlin innan, och hade väldigt stor maktfaktor i svensk ishockey. Nu börjar det ju bli lite så igen, fast det är en ny generation. Mm. Jag tänker på Sam Hallam, varit i Växjö sedan, vad är det, 2012 kanske? Mm. Rönnberg, Frölunda, något år senare. Man börjar jobba ganska lång tid i sina klubbar, och det är de här namnen som går runt nu. Peter Andersson lämnar Malmö upp till Brynäs. Mm. Hur tänker du kring tränarnamnen sådär, Håkan? Hur stark generation är det?
Jag tror att det är en stark generation så tillvida att det här är den första generation som arbetar kanske på ett annorlunda sätt än vad den tidigare generationen gjorde. Då var man så att säga, var du tränare, ja, då var du allting. Då skötte du så att säga försäsong, du skötte nyförvärv, du skötte träningar, matcher, allting var du så att säga. Du var ju nästan hjulet. Nu är de ju egentligen arbetsledare som har då så att säga en styrelse att rapportera till, eller en general manager att rapportera till, som de arbetar ihop med. Och sen har de då några skills coacher på ett eller annat sätt som hjälper till på en underliggande nivå. Så att det här är väl första generationen som arbetar efter den metodiken. Och det tror jag har gjort att det här generationsskiftet som har varit nu, det innebär också att de här killarna kommer att vara mycket längre i sina klubbar, utan de behöver inte byta var tredje år som man egentligen var legio att man gjorde tidigare. Då hade folk tröttnat på det. Nu försvinner ju spelarna, och nu måste du ha en ungefär som NHL faktiskt, för att det här är ju den och en mönster egentligen. Då måste du ha ett antal stomspelare, som jag kallar det, 6-7 stycken, så att säga, riktiga göteborgare, stockholmare, läxingar, brynäsare, färjestockkillar eller liknande. Sen har du en tränare som har också en röd tråd i spelet, och sen kommer det så att säga, det är ett inhyrd arbetskraft, om vi kallar det så då, som är där en 2-3 säsonger för att senare dra vidare till nya jaktmarker. Så att jag tror att det är mer en fråga om hur det här systemet har utvecklats, och de här killarna kan det, och de är egentligen den som kommer sitta här i 10 år.
Du fick ju nästan vara med om den där utvecklingen lite, Rickard. Hur upplevde du det egentligen? Från de här gamla klassiska tränarnamnen, vi kan ju nämna fler än vad jag gjorde. Conny Evensson, Bäckman,
Lill-Kenta, Per Bäckman, Ankan Parmström, Curre Lundmark. Ja. Här kan vi gå långt.
Jag tänker bara Trygg-Hansa. Trygg Hansa, den här polon alltid upp där som stod och drog innan de blev förbannade. Ja, nej, men din åsikt om det där, Rickard?
Ja, jag tycker Håkan sammanfattade det ganska bra. Det har ju hänt saker, att det är mer ett team nu. Att man är ju inte tränare så, utan man är ju coach, arbetsledare, manager mer, om man ska ta som typ engelsk fotboll, att det är lite mindre hands-on jobb att vara SHL-tränare nu än vad det var förr i tiden, precis när det räckte med två tränare, en tränare och en assisterande tränare, och så gjorde man allt där. Så tiderna förändras, det kommer in det här analytiska delen där man behöver personer som är bra på att sammanfatta all information som kommer in, och det är mentala tränare och det är målvaktscoacher och skillscoacher och allting, så det är ett större projekt. Men det är ju du som är ansvarig för resultaten som tränare, så båda de namnen här med Rönnberg och Hallam som vi har varit inne på har varit länge i sina klubbar, som jag tror det är bra i grunden att man hittar en filosofi och en trygghet och ett sätt att jobba som passar. Och sen får man försöka hitta spelare som passar in i det sättet att tänka och utvecklas på det sättet. Men det förutsätter ju att man vinner, att man inte förlorar. Mm. För det är det som gör att så många tränare, oavsett hur bra eller dåliga de är, blir utbytta. Att man tappar liksom tålamodet alldeles för tidigt ofta. Och det är det som idrott gör med människor, att man tappar tålamodet när man förlorar. Oavsett att man gör helt rätt saker så handlar det om att vinna. Ja. Men det är klart att det kommer en ny generation och det kommer ett nytt sätt att jobba, och det är spännande att det byts om lite grann, och jag tror att det är en förutsättning att man har det ledarskapet och kan ta, vi brukar prata om det i podden, alltså hur man tar den nya generationens spelare, för de förväntar sig det här, de förväntar sig att få veta saker, de förväntar sig att man förbereder mycket åt dem och vill vara delaktiga och få chansen att utvecklas, annars så drar de. Så det är inte bara på tränarfronten det är kort tålamod, det är ju hos spelarna också.
Nej, men där har vi lite kul att det flyger in lite nya namn. Jag tänker på Falk i Skellefteå, Ram som jag har stått i båset länge i sig, men nu är han huvudtränare då för HV71. Det ska bli kul att följa dem. Vi leker en liten lek.
Ja, det blir spännande.
Vi är 30 år igen. Vi har grävt en pool och jobbat stenhårt och kommer muskulösa, förberedda och få ge oss möjligheten att spela SHL igen. Vilken tränare skulle du valt i så fall, Håkan, att få spela för just nu i SHL? Den då?
Ja, nej, men det är alltså den som är på modet.
Du hade inte tagit Bulan i alla fall.
Jo, det hade ju faktiskt gjort det. Va? För det är ju den killen som är på han är ju då, i och med att han har lyckats i två klubbar, han har lyckats på samma metodik och allting sånt där. Va? Så att han är ju den som är på modet. Vilket gör att spelare har en stor respekt för honom. Det skulle jag också ha i alla fall. Men det hade ju varit lite spännande att se. Alltså Jonas Rönnqvist som försvann bara här plötsligt och hittade på med andra saker. Lite inne i hockeyvärlden i och för sig. Men det vore ju kul att se en liten comeback från honom. För det är en sån där kille som jag tror går i... Det är samma andas barn där uppifrån Luleå-tiden, som har lärt sig mycket av de som har varit före dem. Så att, Bulan skulle jag ta.
Bulan tar du.
Bulan tar jag.
Håkan och Bulan. Wallin då?
Kan bli spännande i tränarrummet i pauserna. Ja. Varför får inte jag spela för?
Du sitter ju och sover i pauserna.
Ja, precis.
Där får du nog inte spela för Bulan. Vem ska du spela för, Rickard?
Ja, det är ju frågan om vem man skulle vilja spela för, att man skulle tycka att det verkar roligast själv nu när man inte har varit utanför, eller om man skulle vilja ge sig själv chansen att vinna. För det hade ju varit det som hade kommit ner till. Jag tycker ju att det är spännande hur Roger Rönnberg har byggt upp det nere i Frölunda. Ja, det hade varit spännande att se från insidan exakt hur de jobbar. Det är väl ett tråkigt svar kanske. Jag försöker tänka om det är någon annan som jag skulle... gärna vilja spela
Linköping,
för.
Linköping, Bert?
Ja, vad sa du?
Bert Robertson?
Nej, det tror jag inte hade passat mig speciellt bra. Men det bygger jag nog på mycket andra erfarenheter som jag inte skulle ha väckt in i det hela. Jag har ingen aning om hur Bert är. Det hade också varit intressant, det kan jag säga. Men jag tror inte att hans sätt att vara hade gått hand i handsken med min mentalitet på förhand i alla fall. Men då har man ju haft fel i förr. Att så här, tränare som man egentligen tycker att det här passar inte mig kanske är bäst egentligen för en. Så, Johan Penneborn i Färjestad har ju också en annan approach än många andra. Och väldigt bra på att delegera sådär. Jag vet inte om jag har något namn. Det finns säkert... någon jättespännande. Jag tycker att Björn Hellqvist där också har ju fått mycket, mycket gott om sig under ett antal år och verkar ju inte vara rädd för att ta de kontroversiella besluten. Så jag kanske landar i honom då.
Ja, ja, men det är intressant. Jag hade de valt den där stilen i Oskarshamn. Filander, ny tränare som kommer in där.
Ja, det är spännande också.
Han är lite bra kille, huvudet på skaft också. Men det finns många intressanta.
Det var ju inte så lyckat i Västerås när han var första coach.
Nej. Nej,
andra coach han lyckats bra som.
Han har ju utvecklats en del sen dess också.
Ja, men det säger man alltid som en ursäkt innan, va? När man anställer honom, va? Nej, men jag måste säga att alltså, vi har jäkligt...
Måste tro på människorna, Håkan.
Ja, jo, men jag tänkte ju säga det. Vi ska vara rätt klara över det, att vi har väldigt starka ledarprofiler i nästan samtliga SHL-lag och en hel del hockeyallsvenska lag. Va? Så att vi har en generation av tränare, ledare som är skickliga på det nya sättet att leda lag. Och det borgar ju för att utvecklingen inom svensk idrott, svensk ishockey framförallt, kommer ju att fortsätta.
Mm. Och den gör det alltså.
Sen går det ju cykler också. Jag måste avsluta det här också medan vi pratar om det. Det går ju lite cykler också. Frågan är hur länge Sam Hallam klarar sig nu om det skulle gå lite sämre för Växjö. För jag tror inte han har ändrat sig speciellt mycket. Men när man blir för länge på ett ställe så... Det blir ju svårare och svårare för varje år att hålla sig på toppen. Och där tycker jag man har sett lite grann med Växjö. Ja, att det har ju varit en liten nedåtgående spiral ett antal år. Så det är lite så här make or break säsong för Sam Hallam i Växjö, utan att jag tror att han har blivit ett dugg sämre tränare för det.
Ja, det är det. Man brukar ju, tidigare pratade man om 5 år någonting. Ja. Sen var det i alla fall...
3-5.
3-5, ja.
Frågan är ju bara, vem är det som inte gör bästa jobbet? Är det Evertsson som inte hämtar dit rätt spelare, eller är det Hallam som inte...
Det kan det ju vara, men det är ju alltid tränare.
Ja, exakt. Det är lättare att sparka han. Evertsson var vd ett tag till och med. Så han kan ju inte sparka sig själv då. Nej.
Ja, vi önskar samtliga tränare och lagspelare stort lycka till. Pucken släpps på lördag alltså. Det är ju Simor som bevakar SHL även den här säsongen. Och vi följer upp det här i Viaplays hockeyboll. Men nu, full fokus mot Stanley Cup-finalen. Viaplays hockeypodd nummer 291, där vi har pratat mycket ekonomi, kommit in lite på svensk ishockey, men det vi hårdbevakar och följer är ju Stanley Cup. Vi var inne och nuddade vid inledningen av den här podcasten. Vi vet ju att Dallas står där och väntar på finalmotståndare. Vi hade ju trott när vi skulle spela in den här podcasten att nu är det klart, nu är det snart nedsläpp för Stanley Cup-finalen där borta i Edmonton mellan Tampa och Dallas. Det är ju inte riktigt så, utan Islanders stretar emot. Hur överraskade du, Rickard, över det?
Ja, det är inte alls så faktiskt, för att Islanders, kan inte säga att de chockade, men de är starka och de är svåra att tampas med, och de går liksom inte iväg. Det var ett stor missräkning att inte Braden Point kunde spela för Tampa. I annat fall så tror jag de hade varit klara, för han är liksom tungan på vågen i ett lag som spelmässigt är faktiskt ganska överlägsen den här serien så här långt. Oerhört intressant mentalt läge när vi går in i match 6 igen nu. För tappar Tampa den, så börjar de nog fundera väldigt mycket mer än vad som är hälsosamt. Fortfarande bättre laget, fortfarande Viktor Hedman i storform. Vasilevskiy spelar bra. De har mycket som går för dem. Men Islanders är ett sånt där 2020-lag. Alltså de gör saker man inte tror är möjligt.
Att, helt riktigt, så var det ju avsaknaden av Braden Point var rätt tydlig, framförallt effektiviteten. De sköt över 37 skott i natt igen alltså. Så att det var ju lite där det sprack, va. Men det är ju också, kan man säga det, att det antagligen så var det en sån här reaktion på att man hade 3-1 matcher. Man har fortfarande matchbollar kvar. Vilket innebär att man tog en chansning, man leker hellre Point, för att det, om man går vidare, ja, då är det viktigt att han är frisk, vilket innebär att då sparar vi honom den här matchen. Jag tror helt säkert han kommer spela i match 6. För att då börjar matchbollen ta slut, va? För att kommer det till sjunde avgörande, då vet alla att det här är oroligt. Men sen var det ju som sagt lite spännande, va? För att trots gjorde liten vridning i laget. Han bytte ut stor stark fysisk kraft Ross Johnston i kortsidan till motståndarna, till att sätta in den där Johnny Bajczak då i muskler i kortsargen i egna zonen. Det vill säga han spelar 7-11, 7 backar, 11 forwards. Så det han inte gjort förut. Han lirar 6-12 hela tiden för att de ska ha en rytm och checka allting. Så att han gjorde en liten, rätt så viktig, tycker jag, ändring i laget som gjorde att det blev det blev inte säkrare backspel, men det var tuffare. Det var mera jobbigt för och obekvämt för de här Tampa forwards att komma in framför kassen, vilket som har alltid varit styrkan i Islanders. Så på något sätt så förstärkte han själen i Islanders spel genom att peta in Johnny Boychuk, Boychuk in igen i laget.
Och rutin också såklart.
Dessutom, för han hade ju inte lirat sedan match 1 i hela ligan eller hela slutspelet.
Nej.
Men, så att det var smart, för det gav också, tror jag, en signal till laget om igen vad som är viktigast, och det var att freda egna kassen. Alltså de skjuter 24 skott på fem perioder. 24 skott på fem perioder och vinner matchen. Ja. Det är ju nästan stöld.
Men just det mentala läget då, när man går in med 1-3 matcher, hur resonerar man i ett slutspel? Man vet att man möter motståndarna som är förbannat bra, för det var ju Tampa i matchen vi gjorde i helgen också då de vann med 4-1. Hur resonerar man, Rickard, när man går in med den där jätteuppförsbacken?
Alltså, man är ju såklart, man känner ju att man är i underläge. I bästa fall så lyckas man bryta ner det till att vi ska vinna den här matchen bara. Mm. Det är väldigt svårt bara att få med alla på det tänket, att det är lätt att någon svävar iväg, att nu är det kört, vi kommer aldrig vinna 3 mot de här. Men det verkar ju som att man fokuserade på en sak, det var att försvara sig och vara tät och göra det tufft för Tampa. Och nu är det 2-3, då är det mycket, mycket lättare att få med folk på och tro på det hela, så att säga. Och återigen bryta ner det, att vinna en match till, så får vi se. Det är den mentaliteten som man måste ha, och fördelen med Islanders sätt att spela är att man kan ofta hitta styrka i att ingen tror på en. Det är lite vi mot världen, och det verkar de ha gjort ändå. De gjorde det på sitt sätt, som Håkan säger. Må vara att det är lite turligt då när man inte får iväg mer offensivt, men nej, de är imponerande i sätt att hålla ihop lagmoralen.
Men hur läskigt är det med Tampa-ögon då, att man är så beroende? Det här är ju ett stjärnlag. De har kanske det största namnet, nu säger inte jag att han är den bästa spelaren längre, Stamkos, som inte har varit med i hela slutspelet. Nu då kommer point saknas, man förlorar den första matchen, han är borta, och så händer samma sak igen. Hur präglar det laget, tror du?
Ja, det är, framförallt så förväntar man sig bara en snygg Twitter eller Instagram bild från Braden Points agent, va? För att det här höjer ju hans marknadsvärde definitivt, om han behövde få det höjt. Men det visar ju ändå på att det kan göra skillnad med en sån bra spelare som Point borta. För offensiven var inte samma sak. Nu satt man ihop de här triplets. Alltså Tyler Johnson gick in där, så nu fick ju 2015-2016 vibbar igen då, när de kom in och var som bäst där. Men det gav ju inte riktigt den här tyngden, va? För den skridskåkning som Braden Point har visat och som vi gick igenom i studion och allting sånt där. Alltså han är ju för tillfället en han är nästan lika bra som McKinnon var i Colorado, och det räckte inte. Vilket innebär att klarar de inte att spela, vinna ens kanske med Point i vissa dagar mot Islanders, så klarar de inte utan. Så där måste Cooper göra ett hästjobb, eller inte Cooper, men hans medical staff, för att få tillbaka Point i match.
Och frågan är hur man gör det egentligen. För båda ni två, både Håkan och du Rickard, ni var inne på rätt samma sak där, att det eventuellt kunde vara ljumskproblem, tyckte jag, med höra när ni pratade.
Ja, ljumska höft såg det ut som. Höft, framförallt hur, på det sättet som han haltade ut. För man kommer ihåg själv hur man åkte, va? Är det knät? Ja, då håller du bara uppe knät. Alltså då håller du benet lite i vinkel, va? Har du ont i höften, ja, då liksom halkar du iväg på hela tiden. Och har du foten i isen i alla fall, va? För det kommer man ihåg att det var liksom då smärtorna kom.
Vad tänker du kring den där skadan?
Ja, det var, jag tycker det var så liksom märkligt att han tog sig ut, som Håkan säger, och kunde göra fart själv. Så någonting är det ju som stör, och han gick inte ut direkt heller, så det känns ju inte som att det är allvarligaste skadan kanske på så sätt, och man såg ju inte mycket av det som han spelade fram till den situationen där han fick ont senast, eller näst senast. Så ja, jag vet inte. Det är ju mest troligt inte knät i alla fall. Den analysen delar jag. Så om det är höftböjare eller om det är ljumske eller vad det nu kan tänkas vara, lår. Det är ju inget bra i alla fall att ha sin bästa spelare, och som jag tycker nästan slutspelets bästa spelare totalt sett i lite skadebekymmer. Men jag delar Håkans analys också, att jag tror att man, om han var lite 50-50 att spela inför den här matchen, att man hoppades att man ändå skulle kunna klara det utan honom för att få läka någon dag extra.
Jag
sen kanske man skulle kunna leka med tanken också att om Point inte skulle kunna spela, kan man inte få ordning på Steven Stamkos som har börjat åka, även om man har sagt att han inte ska spela? Det finns ju alternativ.
Alltså, jag väntade bara på den här Dr. Granqvist-analysen i procenten.
4-6 veckor.
Och sen procenten på att han kommer tillbaka.
Exakt.
Ja, man ska alltid lämna en liten öppning, ja. Men det är rätt
99,
märkligt.
99,9.
Ja, det är så som det var junior-VM. Ja. Men det är rätt märkligt att det nästan alltid blir samma historia. En av de stora stjärnorna lever på gränsen, lite halvskalad. Ska han spela eller ska han inte spela? Mm. Och så visar sig hur viktig han är också då. Men det finns ju andra som kliver fram också. Victor Hedman, mål igen. Han är uppe på 8 mål nu, Hedman.
Nu spränger han alla gränser här, va? Nu börjar han gå över rekordnoteringarna. Och han spelar ju på samma sätt hela tiden, och det är det som är fascinerande, va? Att han orkar, för att han har ju lång eller mycket speltid. Han spelar på samma sätt, han är offensiv, defensiv, han är med överallt, va? Special teams och allting, men det är liksom det, den höga lägsta nivån som han besitter, som vi säger alltid, va? Den är ju faktiskt, det är den som fascinerar mest. Det är inte de här topparna, för han har inga direkt toppar, utan han är jämnt bra bara. Och tänkte då, som sagt, jag brukar säga det när vi sitter och pratar många gånger internt här, sista träningsmatchen när hans fot vred sig på blå linjen där
mot Philly.
Och tänkte vad det hade betytt för det här laget, Tampa-laget.
Ja.
Det hade varit ännu värre det än att få en point bort i det här läget.
Ja, han var ju inte inne på det målet bakåt heller när Chadden Kirk tog ett lite konstigt skott, var det inte så?
Jag förstår vad du säger, Håkan, men jag måste ju ändå säga att jag tycker att han är mer än bara, vad sa du, jämnt bra.
Ja, det är så hög klass där alltså.
Ja, det är inte så flashigt.
Nej.
Det tycker jag är en mer träffande beskrivning.
Ja, alltså, man kan gå med på.
Som man hoppar ur sätet när man sitter i soffan. Men allting är ju extremt hög klass.
Ja.
Och det är konsistent. Man vet vad man får. Och det är jobbigt att spela mot. Och det är både på, när man har pucken och när man inte har pucken. Och sen så lyser det om honom ändå. Alltså,
ja.
Kroppsspråket på Victor Hedman nu, det är ju... Det är mäktigt att se. Alltså. Han har sån respekt från både lagkamrater och motspelare, så det är nästan läskigt.
Ja, men den frågan ställer jag till dig i studion också. Mm. Att jag får det intrycket att han känner liksom att det är hans lag på något sätt. Okej, att Point och Kutjerov, det är stora stjärnor, de gör poäng, men Stamkos är borta. Men det är Hedman, var det 11:e säsongen eller något sånt? Han har gjort över 100 slutspelsmatcher nu. Mm. Att han är den som ska bära dem fram till den där bucklan, och som Rickard var inne på, han lyser ju.
Ja.
Och det ser ju inte ut som att det är jobbigt för honom att spela. Han spelade 30 minuter i den matchen vi gjorde här i helgen. Men det är klart att det måste slita rejält på honom också med den kroppshyddan som han har och var inne så pass mycket. Hur mycket orkar han, tror du?
Ja, det brukar inte vara något större problem när det kommer i de här lägena. För att är det inte så att du har någon skada? Jag gjorde 36 och 12 i natt.
Mm.
Är det så att du inte har någon skada, någon slitageskada, allting sånt här, va? Och uppfattningen är ju så att säga att det har han inte, för då skulle han inte kunna prestera på så här hög nivå. Får han inte då någon sån här kollisionsskada då, som typ med foten här, va? Då, för det är ju värre, va? För den är ju då så pass definitiv så att då är du borta. Men det är klart att 17 blåmärken har han ju, och han har säkert massa med märken överallt på kroppen efter slag och hugg och sånt där. Så att, men det är ju lite det som egentligen är styrkan hos en sån här stor spelare. Och vi la ju lite paralleller med han när vi frågade oss senast med Lidas. För att vi ser inte att han går in i så mycket närkamper längre. Han styr ut, han boxar ut, han är tuff. Men det är inte de här frontalkollisionerna eller att han kör in folk i sargen, va? Så han spelar ju just efter de premisserna att han ska göra 30 minuter per match. Och då kan du inte spela på det sättet. Så att det har han nog lärt sig och anpassat sitt spel till.
Victor Hedman som flyger fram då, och han suktar ju efter den här titeln. Men då måste han alltså passera Islanders först och sedan stå ett Dallas Star och vänta där. Star som ju är framme vid finalen, har inte varit där sedan 2000, men nu, väldigt, väldigt otippat får vi säga, så är man där. Hur tänker du kring framgångssagan Dallas, Rickard? Kommer du ihåg när vi satt och gjorde den där sista matchen i sidningsspelet mot St. Louis?
Ja, man kommer tillbaka till den gång efter annan, att det såg så otroligt håglöst ut och inga linjer i spelet, ingen offensiv, ingenting egentligen, skakigt målvaktsspel och så vidare och så vidare. Men sen så hittar man någonting och så har man byggt vidare på det, och man har haft lite tur. Man har haft heta spelare i rätt lägen, man har haft Miro Heiskanen och John Klingberg, man har haft Khudobin, och det bästa som kunde hända för deras del är att man kör igång den där jäkla finalen så snabbt som möjligt så man inte tappar det där. För att egentligen så har de väl kanske överpresterat, men det är slutspelshockey. Det gäller att tajma det och det gäller att ha så många både väntade och oväntade kort med på tåget så att säga och bidrar. Så det har de haft och det har de gjort förbaskat bra. Men överraskad om jag är det, ja det är jag. Och då får vi väl också när Erik inte här passa på och säga att Robin Lehner då inte kommer bli den första svenska startermålvakten som kommer vinna Stanley Cup. För det hade han ju redan förutsett förra veckan när vi pratade. Och jag var beredd att hålla med. Det såg verkligen ut som Vega skulle ta över där. Men de hittar de här alltså växlarna i sina egna spel och de hjältarna som kliver fram i rätt läge har ju liksom, det är som ett löpande band för dem. Så, ja. Det är ju inte ett helt osevärt lag, det är det inte. Och de har vunnit på olika sätt, från att vara ett målfyrverkeri mot Colorado till att vara extremt defensiva här i semifinalen. Det, ja, jag vet inte. Det känns ju så att oavsett vem de får möta så blir de lite underdogs i finalen ändå.
Men Rickard, jag ser i alla fall något vänster. Dallas är ju lite parallellt till vad St. Louis var i fjol. Alltså det är inte något speciellt bra lag som vi har haft någon större respekt för eller ser som en möjlig vinnare. Men nu är de här helt plötsligt bara på att de har funnit ett spel som passar dem. Så där tycker jag det finns lite paralleller. Sen att du har en målvakt som då varit skadad, alltså Bishop nu, så då Kudomi fick komma in igen och liksom egentligen var fast första keeper. Va? Du hittar någon back och helt plötsligt Heiskanen, Klingberg då, som var med på Trangelo och Dunn förra året. Och sen har du du ska hitta någon ny Ryan O'Reilly då, om det ska vara Goriano då, eller helt plötsligt dyker upp en finländare som avgör två matcher i princip.
Kiviranta.
Ja, precis. Jag gillar den där t-shirten de tryckte upp. Jag ska inte säga vad det stod på, men jag tror de flesta vet vilken jag menar. Så att jag tycker det finns många paralleller, plus en tränare som egentligen är avskriven eller rättare sagt inte har fått det stora förtroendet på länge senaste åren. Va? Du hade både i The Chief i St. Louis, va? Och så har du Bonus nu då i Dallas. Så att jag tycker det finns många paralleller i de här två lagen.
Om
jag får reflektera över vad du säger där, så jag håller med om att det är lite grann att man kommer från ingenstans, att det är den mentaliteten. Däremot så var St. Louis egentligen ett bredare lag som var byggt på ett sätt att spela som gjorde att man hittade någonting som var mer konsekvent. Jag upplever att Dallas är mera oförutsägbart på gott och ont, om du förstår vad jag menar. Och med att man lägger fler ägg vid att Klingberg och Heiskanen ska vara de som driver offensiven. Sen har man en tydligare första kedja som dock inte presterar, och ändå så de är lite så här svåranalyserade Dallas mer än St. Louis. Det var det mer en lagmaskin som tuggade och forecheckade och slet. Men det finns vissa paralleller i att de har gång efter annan, som du säger, med coacherna som har varit lite avskrivna, och det är inget av lagen hade egentligen några tips på sig att kunna gå hela vägen, och så överraskar man och så hittar man någonting där som det är svårt att sätta fingret på, men det finns någonting som gör att man ändå hittar styrkan och vinner de här jämna matcherna. Så då kommer vi svårslagen, absolut.
Tänk om Islanders och Dallas möter i en final, alltså det är två underdogs. Vem ska bli underdogs av underdogs ändå?
Ja, men reflektionen som Wallin var inne på, det här målfyrverkeri mot Colorado och sen matchserien då när man mötte Vegas, vann första 1-0, förlorade sen 0-3, vann 3-2, vann 2-1, avslutade man vinna 3-2 i sadden. Det är målsnålt ändå. Sen har vi ju varit inne på Ben, som vi har pratat om flera veckor nu, att ja, de här måste kliva fram, Radulov, Ben och Seguin. Vi väntar väl på Seguin då, men Ben var han uppe på.
De har gjort det nu. Och Ben, de inte har liksom de här poängtotalen att matcha kanske.
Ja, men Ben är ju uppe på, jag tror han är på 8 mål, 8 eller 9 mål.
Ja, sen framförallt när det blir 2-1, 3-2, alla de här små resultaten, ja då är ju ett mål viktigare än något annat. Va? I 5-1-vinst eller 6-5-vinster så syns det ju inte på samma sätt egentligen. Och då kanske man tycker att de ska göra fler poäng. Men nu när det väl drar ihop sig, då stiger de ändå fram. Så att det måste man ju säga, att antingen så har de konserverat formen och väntar på rätt tillfälle, för att det är, alltså de stora namnen behövs i de stora matcherna. Men samtidigt, alltså, de har ju haft väldigt bra ersättare som har tagit ansvar i både andra och tredje line, så de har ju faktiskt tre formationer rent offensivt som bidrar nu, Dallas. Och då har ju det egentligen blivit en styrka. Så den här interna konkurrensen, där ska du ta fram lite bonusstyrka. För han spelade inte Ben och Seguin speciellt mycket. De hade 8-9 minuter i vissa matcher för att de inte var tillräckligt bra i Colorado-serien. Va? Så att han har ju verkligen markerat och fått igång dem av den anledningen också. Så det har varit lite fingerspitzgefühl.
Men du, Wallin, vi pratar mycket Hedman. Om jag säger John Klingberg, 16 poäng. Vad svarar du upp med då?
Tack för kaffet. Han är grym. Det är han verkligen. Och det som är, som jag sa med Heiskanen och Klingberg, att de spelar ju inte ihop heller. Så de drar ju inte nytta av varandras excellens heller. Så de ligger bakom extremt mycket. Och Klingberg har växt som spelare på det sättet att han blir lite mer Viktor Hedman, trots att han har de här mera flashiga delarna i sitt spel kvar. Så tar han bättre bedömningar och bättre utan puck och kan spela det här spelet i defensiven också och vänta på rätt läge på ett helt annat sätt. Så John Klingberg har på något sätt smygit i Viktor Hedmans skugga fram till en position där han också har varit en av slutspelets inte bara bästa backar utan även bästa spelare, tycker jag. Så det är kul att se.
Om man tittar på Klingberg, du var inne på det här med Heiskanen också, att de inte spelar ihop. Jag förstår ju också att de skulle kunna spela ihop, men vad är det han vill sprida ut och vad skulle hända om man satt ihop dem?
Han varierar. Ja, framförallt så är det ju frågan om vem som ska ha pucken av dem. Bägge två gillar att bära puck. Bägge två gillar att sätta upp spelen ordentligt. Va? Och då blir det ju inte så att då blir det internkrig lite. Och det vill man gärna undvika. Va? Plus att det kanske blir så att då letar de efter alldeles för svåra lösningar för att de ska överglänsa varandra. Så det tror jag kan vara smart. Men sen, han laborerar ju lite med dem där också. De spelar ju powerplay bägge två. Va? I vissa fall så sätter han in Heiskanen första. Han sätter in Klingberg i vissa andra lägen. Så att han är rätt så smart bonus där att bygga just den här interna konkurrensen lite. För det är viktigt, ska vi veta. Jag brukar ju alltid säga att det finns bara en tupp på varje dynghög. Va? För att det handlar ju lite om det, vem som ska skina mest. Va? Och jag tror det passar Klingberg lite bättre att slå lite underläge. För fokus har ju faktiskt varit på Heiskanen. För hittills, eller för 2-3 matcher sedan bakåt, så har ju Heiskanen varit den som har varit primus motor i hela Dallas. Alltså. Så att jag tror det passar honom bra, men samtidigt så vill Klingberg synas lite mer, va? Och då självklart då skärper han till sig lite.
Ja, men det är det jag var lite förvånad också över. Vi var ju faktiskt besökte Dallas för något år sedan, jag och Erik där, när vi spelade in en årskrönika. Och man gick in i det omklädd som kände man, den här kemin måste ju vara väldigt svår att få ihop det. Du har Ben och Seguin då, som är rutinerade NHL-rävar. Du har Radulov, som vi vet mycket väl hur han är. Han är vänster, han är höger, han är överallt. Det är lite som Kalanka på julafton, den där fågeln som tittar fram. Precis. Och så har du Klingberg då, med sin rätt sköna jargong också. Heiskanen som jag gissar är ganska så blyg när han kommer in. Och sen har de här rookiesarna kommit in då.
Du har ju en liten finsk koloni där. Du har en liten rysk koloni där. Och sen har du Klingberg och Janmark på senare sätt. Så att det är många olika nationaliteter, stilar och vad kallar man det då? Attityder som ska formas. Va? Och då, det kräver sin man av en coach då, att få till det bästa på det sättet och bygga saker och ting så att det ger effekt.
Rickard, om du skulle få ge 3 nycklar till Dallas. Nu är det ju svårt eftersom du vet vilka de ska möta i finalen. Men vad talar för att de skulle vinna klubbens andra titel?
Ja, det är ju att Khudobin fortsätter på den inslagna vägen. Det är att man behåller produktion på många spelare. Och att egentligen det är inga nyheter. Det är att Klingberg och Heiskanen fortsätter spela lika bra. För då finns det alltid en toppback inne på isen. Så det är ju de ingredienser som behövs. Sen tror jag att beroende på vilken de får möta så är att de hittar rätt gameplan. Ska man spela offensivt, ska man spela defensivt, kommer skilja enormt hur de behöver spela om de får möta Islanders eller om de får möta Tampa. Men det har de visat att de kan hantera, så nu blev det mer en analys än 3 tydliga nycklar här. Men de ingredienserna måste finnas med, att målvaktsspelet är samma, att man har en bred produktion och att Heiskanen och Klingberg fortsätter att vara så bra. Det tycker jag är de viktigaste grejerna om de ska ha chansen att vinna igen.
Ja, för det enda egentligen som är centralt där, det är ju målvaktsspelet. För det har ju egentligen inte med motståndet att göra, utan de måste vara bra oavsett. Men sen är det ju definitivt stor skillnad på upplägget på spelplanen, allting, om du möter Islanders eller om du möter Tampa. För det är ju som vi har sett då, det är ju 2 helt olika organisationer, både på och utanför isen.
Ja, det är en jättesuccé, Dallas, som står och väntar. Finalen kommer ju då tekas igång så snabbt det bara går efter att Tampa och Islanders är klara. Det lutar ju, vi säger om Tampa skulle vinna nu natten mellan torsdag och fredag blir det då, så kommer finalen köra igång lördag, natten lördag till söndag. Mm. På en sån sak. Han spelar ju en Game 7.
På lördag till söndag.
På lördag. Och vi håller ju uppdaterade. Förmodligen så dyker Stanley Cup-studion upp på lördag. Inte helt bekräftat ännu då, men det jobbar vi efter såklart.
Det är det inte på söndag då?
Ja, det blir ju söndag.
Ja,
om du tänker 02.00.
Ja, vi är 02.00 va, så ja. Att det är nattiné.
Ja, men det är inte så lätt att...
Men tänker ni vara vakna då, eller sover ni fortfarande så jag blir ensam i studion?
Ja, du får inte sova i pauserna då, nej, för då okay. Kommer du sova under studion.
Ja,
vi får berätta vad som har hänt under spelet istället. Ja, det ska bli trevligt. Och Rickard, angenämt att du vill vara med och prata så här länge i podcasten. Du har mycket att göra där ute nu.
Det vill jag alltid vara med er grabbar, det vet ni.
Det var trevligt att hoppas att du gräver på. Ta det lite lugnt nu så du har lite energi till helgen också.
Håvar.
Bra. Håkan, golfrunda vänta idag eller?
Nej, jag tror jag faktiskt håller igen lite. Det är ett viktigt mästerskap imorgon.
Är det mästerskap imorgon?
Mm.
Aha.
Nej, på fredag. På fredag. Det är på fredag, förlåt. Jag dagvill.
Nu ligger en dag före. Det var ju kul att du satt ute i Sigtuna och går och väntade för att jag skulle spela padel och så dök vi inte upp.
Nej,
jag fick ett sms. En minut till spel, inte en lirare på plats.
Nej.
Jag bara, vad fasen gör du i Sigtuna? Var det vi som skulle spela?
Ja, men jag var på väg. Jag spelade Sigtuna golfbana igår som var jättetrevlig. Kanonfin bana.
Ja, det är det. Ja. Mm. Ja, ditt liv, direktören. Jag hoppas att man kan nå närheten av det när man blir i din ålder.
Jag hade en landslagsledare som säkert du hade också, Rickard, Bosse Tovland.
Nej, men jag vet hur det är. Det var precis i övergången där.
Ja, och han hade ju ett bra liv som vi sa. Och han var ju överledare så han satt ju åt lite här och där och umgicks då med Honorat Sioris på mästerskapen. Och då sa man alltid till honom, Bosse, när jag slutar då ska jag ta över ditt jobb. Inga problem, sa jag bara. Fortsätt skolan och byt huvud så kan det funka för dig också.
Du får väl det där jobbet nu om du vill, Håkan?
Nej, vi får se.
Vi får se vad som händer. Ja, det gör vi verkligen också på isen och i podcasten som dyker upp nästa vecka igen. Det här var ju avsnitt nummer 290 igen. Och glöm inte bort nu att vi har fått en liten sladdis, ett syskon via Plays fotbollspodd med Claes Andersson och Frida Fagerlund finns ute på I Like Radio och andra ställen där podcast finns. Det tycker vi är trevligt.
Mycket.
De spelar in här på torsdagar så det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag. Så har ni hockey på onsdagar. Vi ligger steget före.
Ja, ungefär 291 va?
291 steg. 290 för de har gjort ett avsnitt.
De har gjort ett, okej.
Ja, men de har inte spelat in sitt avsnitt på Amadeus Pizzeria i Karlskoga.
Eller i baksätet på en Toyota.
Precis, det finns mycket att leva upp till. Men som sagt, vi är oerhört ödmjuka och glada att ni lyssnar på den här podcasten. Hoppas ni har haft mycket nöje med denna. Gå gärna tillbaka till arkivet där det finns mycket lyssningsbart att ta del av. Så hörs vi nästa vecka igen. Så syns vi förmodligen i helgen. Trevligt.
Spännande.
Må bäst. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.